Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Tänk dig en framtid med ett levande kustnära fiske och fiskaffärer med olika utbud i olika delar av landet.
Var ska vi börja någonstans tycker du?
Jag vet inte, vi kan väl kika runt lite i lådan och se vad vi hittar.
Om det är något
som sticker ut helt enkelt. Ja.
Fiskaktionen i Göteborg klockan 7 på morgonen.
Sill är ju roligt att få se det. Det gör man ju knappt. På östkusten i alla fall så ser man inte det längre. Oftast hittar man ju lite mer udda arter när man hittar någon så här blandlåda av något slag.
Just det.
Här ligger lite pigghaj.
Lite haj, yes. Ja.
Det minns jag. Pigghaj fanns ju i fiskdiskarna när jag var liten. Och sen var det försvunnit i många år för den bestånden var ju rätt hotade. Mår de tydligen bättre igen så dyker det ju. Titta, det där är ju häftigt. Det måste vara någon sån här trollkrabba, va?
Just det. Som ser jätteläskiga ut.
Ja, det är fantastiska.
Vilka här underbara dofter det är.
Men det luktar ju faktiskt färsk fisk här. Det här, valthornsnäcka, va?
Mm.
Jag tycker att det är helt fantastiskt. Det är en ganska så här tuggig konsistens. Så man får koka länge, länge, länge. Men en ganska intensiv så här skaldjurs. Alltså mer åt krabba om man tänker liksom... rommen i krabba eller sådär. Tiamal bläckfisk, här ligger piggvar.
Havskatt.
Titta vilka fina små rödspättor.
Jättefina.
Det är också, alltså det är ju så färsk fisk. Det ser man ju aldrig i svenska livsmedelsbutiker, eller väldigt, väldigt sällan i alla fall.
Jag besöker fiskaktionen tillsammans med Viktor Westerberg, kocken som blev akademiker och började forska om lokalt fiske och lokala fiskar. För att vi ska äta de bortglömda fiskarna.
Vi importerar ungefär 3/4 av den fisk vi äter i Sverige. Och så samtidigt så exporterar vi ungefär 3/4 av den fisk vi fiskar.
Det låter ju väldigt dumt.
Ja, det låter ju dumt. Och sen är det inte samma fisk. Liksom. Men det blev någonting som skavde i mig där. Med att varför är det på det här sättet som jag ville börja nysta i?
Och det där, är inte det knot va? Små fina kammorslor också. Vet du var och hur de är fiskade?
De här är ju kommit ifrån svenska fiskare. Den båten är ju från Strömstad exempelvis.
Ja. Nu ska hummern gå på auktion.
Ja. Ja, men det är ju häftigt att se den här ändå spannet av fiskar som finns här. Jag jobbade ett par år i Frankrike. All fisken som vi fick till restaurangen såg ut som fisken gör här. Den var pinfärsk, den var hel och det fanns ett otroligt utbud av liksom olika arter. Och det snurrade över säsongerna väldigt tydligt att ja, men nu går vi in i den här perioden. Nu är torsken bra, nu är det som kommer, nu är kummen bra. Och sen så kom jag hem till Sverige och hade ett köksmästarjobb. Och så tror jag att jag skickade tillbaka de 3-4 första fiskleveranserna jag fick. För att jag tyckte att... nu har de skickat en jättedålig låda så jag kan inte se ut liksom. Men det fortsatte bara se ut sådär. Och det är ju det här ändå kanske 15-20 år sedan så förhoppningsvis så ser det bättre ut. Jag tror att det gör det nu. Men då började jag tänka liksom, men vad är det här? Är vi ett så här gastronomiskt bakvatten när det gäller fisk och skaldjur? Sverige som ändå har alltså, så otroligt mycket kust och men vår kust är också präglad av ett kulturarv av fisk och fiske. Men det här blev jag liksom ledsen och detta var också på östkusten. Så, och då tänkte jag att ja, men Östersjön får man väl bara ge upp. För som många andra tänkte jag att ja, men det är väl både utfiskat och förgiftat och ingen mening med att hålla upp de sista stackars lidande fiskarna där.
I Frankrike då, du sa att nu känner man säsongen, nu kommer den här fisken och nu kommer den där.
Mm.
Märktes det på menyerna? Märktes det...
Ja. Det är väldigt tydligt. Det finns ju två saker som är så djupt rotade i den franska gastronomin. Det är ju dels ett säsongstänk men också ett regionalt tänk. Liksom att råvaror har en väldigt tydlig hemvist. Det kan vara, ja, men den här lilla bönan den kommer bara därifrån. Och när de är klara där så käkar vi dem. Och sen så är de väck resten av året. Känna stolthet över det vi har. Där tror jag vi behöver kliva upp lite grann faktiskt. Som matland.
Men sen blev du forskare.
Sen blev jag forskare. Någonstans insåg jag att det kunde vara ganska svårt att kombinera det här kocklivet med familj. Och jag ville också försöka... Jag minns också, det var den här insikten när jag stod i Paris på en ganska fin restaurang. Vi hade 7-rättersmenyer, det var ett väldigt rikt klientel och de tyckte det var... Klart de var liksom intresserade av maten. Men då kände jag också så här, men vem är det man lagar mat för och varför? Och hur kommer den här maten hit och hur ser systemet ut? Och då började jag plugga till agronom. Så jordbruksvetare egentligen, jordbrukskunskap. För att försöka greppa livsmedelssystemet på något sätt, hur funkar det? Alltså både i det stora och det lilla, både det globala livsmedelssystemet, varför det ser ut som det gör. Och hur man kan liksom arbeta underifrån också för att försöka bygga ett annat livsmedelssystem. För det är väldigt mycket som, väldigt många saker i det storskaliga livsmedelssystemet är katastrofala. Det underminerar vår planet, vår miljö. Och det underminerar också många gånger en genuin matkultur.
Som Viktor Westerberg sa tidigare, vi importerar ungefär 3/4 av den fisk vi äter i Sverige. Och vi exporterar ungefär 3/4 av den fisk vi fiskar. Varför har det blivit så här?
Jag tror att den förklaringen ligger i att vi i Sverige har haft en politik och en förvaltning av fisket som man har velat ha större, mer lönsamma företag. Man har sagt att det är ett problem att vi har en massa små företag som egentligen inte är lönsamma. Då nyttjar vi inte resursen på bästa sättet. Och man har bedrivit liksom en politik och en förvaltning som har varit oerhört effektiv mot de målen. Så vi har fått väldigt mycket färre företag som sysslar med fiske. De som vi har kvar har blivit väldigt, väldigt mycket mer lönsamma. Men det man får på köpet då är att när man verkligen driver den här rationaliseringen, om man nu ska kalla det, till sin spets, då är ju fisken liksom nästan ointressant som mat. Då är det bara att det är ett protein som vi plockar upp ur havet. Hur gör vi det på det snabbaste, billigaste sättet? Och då blir det ju liksom en typ av volymfiske helt enkelt.
Man skulle kunna beskriva det med till exempel strömming som fiskas, trålas i Östersjön och sen går till Danmark och blir fiskmjöl.
Ja, precis. Det är ju det som har hänt också, att vi har sett hela tiden ökande volymer av de totala svenska fångsterna som går till fiskmjöl. Tittar man på sill och skarpsill i Östersjön så är det långt över 90% som går till fiskmjölsproduktion. Man har ju motiverat det här ganska mycket med någon form av ekonomiska motiv helt enkelt. Att ja, men vi kommer ha mer lönsamma företag om vi gör så här. Och det är väl sant om man tittar på det liksom ur ett väldigt snävt ekonomiskt perspektiv. Men man tar ju inte in då att liksom hela förädlingen av den här råvaran hamnar ju i andra länder. Vi har privatiserat rätten att fiska, fiskeresursen, som har varit egentligen en gemensam nationell egendom. Och gett den rätten till ett fåtal företag i syfte då att liksom rationalisera strukturen i fiskeflottan. Det finns liksom en tanke om den rovgiriga fiskaren som måste begränsas, som har präglat fiskförvaltning i hela västvärlden, skulle jag säga.
Om vi inte reglerar det här så kommer de fiska ut all fisk och sen är det slut.
Ja, precis. Och det bygger på en ganska enkel tanke som brukar kallas för allmänningarnas tragedi, eller the tragedy of the commons, som formulerades av en forskare som heter Hardin i slutet på 60-talet. Och tanken är ju då ganska enkel, att om människan inte begränsas på ett eller annat sätt så kommer vi att utarma naturresurser. Och det är ju inte så kontroversiellt i sig. Problemet, så som jag ser det, var de två lösningar som Hardin föreslog, att antingen så förstatligar vi resursen eller så privatiserar vi den. Det är de två enda sätten att skydda den. Och där han också pekade på att privatisering liksom var det mest, var det han föredrog.
Vad innebär det när du säger att man privatiserar fiskresursen?
Ja, det finns ett system som kallas för ITQ, som står för Individual Tradable Quotas, individuellt överförbara kvoter. Och det man har gjort då är att man har tittat bakåt när man införde det här systemet. Men om man tittat liksom hur har fiskeriföretagen fiskat in åren innan, och så har man då tilldelat dem en kvot efter deras tidigare infiskning och också kopplat då till liksom hur man har satt kvoterna för fisken i fråga under innevarande period. Och sen så har man sagt att den här kvoten, den är din att göra vad du vill med.
Det är det som är privatiserandet.
Ja, du kan fiska den, men du kan också byta bort den eller du kan sälja den till någon annan. Den bakomliggande tanken där är ju då att okej, men fiskföretag som inte är lönsamma, de kommer göra sig av med sin kvot. Och fiskföretag som är lönsamma, de kommer att köpa på sig fler kvoter. Då tappar vi inte den vinst som den här näringen gör. Tvärtom liksom så kommer vi att ha mer välfungerande företag. Men man tappar ju liksom så otroligt många andra värden kopplat till det här. Vi beskrev ju tidigare hur det här systemet har drivit till exempel mot foderfisken. Extrem industrialisering av liksom det här fisket där det inte ens är mat vi fiskar längre, utan ett abstrakt protein som bara försvinner in i det globala livsmedelssystemet. Och i andra änden så ser vi då att vi tappar småskaliga fiskare i hela Sverige. Det minskar konstant och har gjort i många år. Och då tappar vi också möjligheten att egentligen liksom bibehålla någon form av intressant lokal och sammanlänkad kulinarisk kultur. Det är ju en tragedi. Alltså, helt centrala delar av vårt matkulturarv handlar ju om fisk. Det finns ju inget som är så emblematiskt svenskt som surströmming eller inlagd sill, sotare, böckling. Alltså saker som verkligen så här har präglat vår matkultur, präglar alla våra högtider och så här på djupet viktigt för dels för väldigt många svenskar, men också kommer man att besöka Sverige och är intresserad av att uppleva någon form av genuin matkultur, så är ju det här jätteviktiga grejer. Och istället så kan man då mötas av en räkmacka på en pittoresk bryggservering vid Östersjön eller vid en insjö för den delen. Det är ganska sällan vi har den här tydliga kopplingen till den miljö vi befinner oss i och den gastronomiska kultur vi möts av där.
Men måste fisken vara från svenska vatten för att matkulturen ska fortleva i vårt land?
Nej, men det är väl det som är argumentet i liksom ett storskaligt livsmedelssystem, att alla råvaror är mer eller mindre utbytbara. Det handlar bara om att vi ska ha de bästa produktionsförutsättningarna. Det ska vara så billigt som möjligt att producera den här råvaran någonstans. Det är det bästa. Det kanske funkar med vissa produkter. Det funkar säkert jättebra. Fisk är en av de produkter jag tror att det funkar sämst med. Det är ju en väldigt, väldigt känslig råvara. Och precis som alla andra livsmedel också någonting som formas jättemycket av lokala förutsättningar. Trots detta så är det ett av de mest globalt handlade livsmedlen idag är fisk och skaldjur. Tillsammans liksom med bulklivsmedel som spannmål och socker och sånt där. Där uppe har vi fisken också. Det är intressant i sig. Men om vi tar strömmingen som ett exempel. Det är ju sill, samma fiskart. Men norr om Kalmarsund så ser vi att det är strömming. Och där har den också lite andra karaktär. Den är magrare, det är en annan fettsammansättning i fisken. Men det som blir tydligt är att de processer som vi har då, som har uppstått historiskt kring hur vi tar hand om de här råvarorna, de är ju också kopplade till hur de här råvarorna är beskaffade. Surströmming gör man på ett visst sätt därför att råvaran beter sig på ett visst sätt. Samma sak liksom med olika typer av sillinläggningar, att det är inte en rakt av utbytbar råvara. Det menar fiskförädlarna, att det blir inte samma sak. Surströmmingssalterierna säger att vi kan inte göra surströmming på sill från Nordsjön. Det blir något annat. Och någonstans kan man också fråga sig, men vad är poängen? Varför ska vi göra det här om det inte är en råvara som finns i vår närhet, som vi har en, när det finns liksom en koppling mellan fisket och en levande kultur kring det, och också en levande kulinarisk kultur. För kan jag liksom bara sätta mig in i en tillrest turistsituation. Ska man nu åka till norra Sverige för att kanske få uppleva surströmming, och så kommer liksom råvaran från någon helt annanstans. Det börjar klinga ganska tomt på något sätt snabbt när man urholkar systemet. Så.
Hur gick då forskningen till? Vad gjorde Viktor Westerberg när han forskade kring det svenska småskaliga fisket? Ja, dels var det att kartlägga vad det är för policy och förvaltning som skapat det fiske vi har idag. Och sen handlade det också om att se vad det finns för fiskar i svenska vatten.
Så ett väldigt roligt projekt som vi genomförde i samarbete med Kålrotsakademin heter Bortglömda fiskar. Jag sitter också med i Kålrotsakademin, en ideell förening med 18 ledamöter som verkar för det ätbara svenska kulturarvet, kan vi säga. Och kålroten blev en symbol för det svenska matkulturarvet. Men akademin sysslar med allt möjligt kopplat till matkultur. Det kan vara insamling av kultursorter av spannmål och krusbär, och vi skriver också böcker och debattartiklar och sådär. Men jag blev rekryterad specifikt för att arbeta med fisk. Och det var ju att personer inom Kålrotsakademin hade identifierat att ja, men det är någonting som händer här med svenskt småskaligt fiske, och de uttryck det har liksom i form av matkultur. Det plötsligt så går det inte att ta tag på strömming längre. Vad händer då? Och vad kan vi göra åt det? Hur ska vi förstå det här och börja verka för det på något sätt?
Så vad gjorde man då i projektet Bortglömda fiskar?
Kockar och fiskare, en del andra intressenter, åkte runt i 5 olika fiskevatten i Sverige. Vi var i Spikens fiskhamn i Vänern. Vi var i Stockholm med både då skärgårdsfiske och fiske från Mälaren. Vi var i Sundsvall. Vi var på Gotland och vi var i Simrishamn. Så 5 platser som har en väldigt stark fiskekoppling historiskt. Men det utgick vi också från det här väldigt torftiga utbudet som det är i livsmedelsbutikerna när vi tittar på fisk. Det är ungefär samma arter i alla butiker. De är ofta väldigt anonyma i var de kommer ifrån. Fiskar är ganska långt bort, odlad lax, och det är torsk ofta från Barents hav som ligger längre bort än vad man tänker sig. En hel del fisk från nordostatlanten ofta, som ju låter bra men som visar sig vara en enormt stor fångstzon. Sträcker sig över stora delar av Atlanten helt enkelt. Så det är ofta fisk som är väldigt anonym, som inte har ett tydligt ursprung, inte en tydlig identitet. Och då tänkte vi att men om vi ger oss ut och letar efter fisk med identitet i svenska vatten, hur skulle det se ut? Så då var vi på de här 5 platserna tillsammans med väldigt duktiga svenska kockar. Mattias Dahlgren, Stefan Eriksson, som också jobbar mycket med svenska råvaror, var med och höll i de här provningarna. Där vi bad lokala yrkesfiskare att fiska nu upp allt som ni kan få, som ni inte tror att någon vill äta. Så ska vi liksom börja undersöka det här tillsammans. Ja, det var ju en fantastisk mängd fiskar, som vissa som jag aldrig hört talas om, som vi fick smaka under det här projektet. Så vi testade all fisk rå, och sen så testade vi den enkelt tillagad, alltså bara stekt i smör eller olja. Så här, samma metod för alla fiskar på alla platser. Och det var ju helt fantastiskt. Det var ju långt över 25 arter av fisk som normalt inte är matfisk i Sverige, längre i alla fall, som vi provade. Alla var goda. Alla var klart användbara i köket, och vissa var ju också helt fantastiska.
Du får ge oss några namn här.
En personlig topp 5 skulle nog innehålla nors, en liten fisk med en distinkt smak av gurka, jättegod rå, också fantastiskt tillagad. Siklöja, som vi ju idag framförallt äter rommen av. Kalixlöjrommen är väldigt känd, men den fiskas ju också i Vänern. Men tydligen så är det så att historiskt sett så ansågs Mälarsiklöjan var den bästa, och var den som sades ha den bästa rommen. Så Mattias Dahlgren sa då när vi lagade siklöja första gången, så sa han, jag som kommer från Norrland är ju van vid att det här är en liten fisk. Så jag tänkte att här kanske vi får fritera dem eller hela eller göra något sånt. Och så kommer den här Mälarfiskaren med stora siklöjor som är 2,5 decimeter långa. Och då är det ju plötsligt portionsfisk. Då kan man ju använda den på ett helt annat sätt. Det är ju väldigt märkligt att vi inte äter den i Sverige när vi faktiskt har ett ganska omfattande fiske. I Finland är man ju väl medveten om att det här är en delikatess. Så siklöjan hade jag inte velat missa. Sen så skulle jag också säga att braxen är en fisk som verkligen förtjänar att ätas mer. Jag roade mig med att slå i gamla kokböcker och tittade i kokböcker från sent 1800-tal. Där kan det finnas så här 8, 12, 15 recept på brax och ett på torsk. Så det här har ju varit en väldigt uppskattad fisk historiskt. Men det som är lite knivigt med den är att den har en benstruktur som är rätt så jobbig. Man skär inte på något enkelt sätt ut några filéer ur en brax, utan
där behöver man liksom kunna tillaga den på ben. Är den väl tillagad så är benen inte så stort problem, för de är ganska stora och man ser dem lätt sådär. Så braxen måste absolut vara med. En invasiv art faktiskt, så den kanske inte är så bortglömd egentligen, men svartmunnad smörbult, som är en fisk som har sitt ursprung i Svarta havet, tror jag, och som har spridit sig över hela världen egentligen med fartyg liksom, som så följer den här fisken med. Längst ner i södra Östersjön så finns den, och man fiskar redan på den i flera länder där. Men den kommer också längre och längre norrut till Sverige. Och det visar sig att det är en helt utmärkt matfisk också. Den är jättegod. Ett lite köttigare kött, så det drar liksom åt de här mer muskulösa fiskarna, om man tänker marulk eller havskatt eller något sånt. Något som lämpar sig jättebra att grilla, och alltså lite tuffare tillagningsmetoder sådär. Sutare, fantastiskt god fisk. Sutare och ruda är ju sånt som har funnits historiskt i Sverige. Vi har ju haft dem som dammfiskar mer eller mindre och odlat det ganska så här lågintensivt. Och det är ju fiskar som inte är så krävande. Men sutare visade sig vara en väldigt god matfisk. En ganska djup och fyllig smak med så här skaldjurstoner, trots att det då är en insjöfisk. Ja.
Man hittade alltså drygt 25 fiskar i svenska vatten som mycket väl platsar på våra tallrikar. Men hur ska vi komma dit? Svaret kanske finns i mötet mellan fiskare och kockar.
Den här sträckan mellan idé och handling kan vara enormt kort när någon går igång på någonting här. Det finns en fiskare, eller en fiskarsläkt egentligen, men också en fiskare som heter Dennis Bergman, som håller till i Salthalsfjärden norr om Gävle. Han började samarbeta väldigt nära med Mattias Dahlgren genom det här projektet Bortglömda fiskar. Dels så köpte ju restaurangen fisk av fiskaren, men sen så bad ju restaurangen också Dennis att komma ner och berätta för sina gäster att men så här går fisket till. Men Dennis bjöd ju också upp Mattias Dahlgren när han hade besök av EUs fiskeministrar. Att då kunna få liksom en av Sveriges mest namnkunniga kockar,
en av världens mest,
ja, stå och säga till fiskeministrarna att det är viktigt att vi fredar den här fisken som finns här. Att vi inte gör fiskmjöl av den, utan att den får vara en del i svensk gastronomi. Om vi kan liksom börja få de här fiskarna att röra lite på sig på restaurang, på matsedlarna helt enkelt, så kommer det att sprida sig. Och det är också så att restauranger sneglar ju på varandra. När en råvara dyker upp på en restaurang, då kommer en annan kock och börjar fråga, jaha, men vad har de fått tag på det där? Varför har inte jag fått tag på det där? Och så kan saker börja hända.
Viktor tror att det finns goda möjligheter att vi ska återfå ett levande kustfiske i Sverige.
Alla våra fiskepolicies säger att vi vill ha ett småskaligt fiske kvar, för det levererar de här och de här och de här.
Men har man skapat förutsättningar för det då?
Nej, man har ju tvärtom. Vi har haft en förvaltning som har verkligen drivit åt andra hållet. Det tar kanske lite tid att svänga om den skutan, men allting pekar på det. Alltså från EUs gemensamma fiskepolitik ner till vad våra nationella politiker säger, så finns det ett fokus på att värna det småskaliga fisket. Jag har ganska goda förhoppningar om att det kommer att bli bättre. Men det är också så att vi har så förtvivlat få småskaliga fiskare kvar i Sverige. Så det finns en risk att vi någonstans har liksom tangerat någon punkt där det inte finns en kritisk massa kvar. I dessa tider så pratar folk om att ja, men vi kan väl ha kvar den här fisken i havet som en typ av beredskapsresurs. Att den finns där när vi behöver den. Om det globala livsmedelssystemet plötsligt slutar leverera, då har vi i alla fall sill och strömming i Östersjön som vi kan äta. Men det är ju inte så att vem som helst av oss kan gå ut och faktiskt få upp den där strömmingen till att börja med. Sen ska det också finnas någon form av infrastruktur för att få ut den i landet. Först bereda den och sen så få ut den till folk. Så det är också ett kritiskt läge att vi liksom faktiskt ser till att bevara den infrastruktur vi har runt liksom fisk och fiskberedning och den kunskap som yrkesfiskarna besitter. För tappar vi det så det blir en rejäl jäkla uppförsbacke att starta upp det där från början igen.
Mm.
Det låter ju som en ganska kul möjlig framtid här. Jag tänker när man reser runt i landet att få smaka någonting som är lokalt. För det får man inte så mycket. Alltså det är rätt mycket samma rätter och samma råvaror över hela landet. Och det är svårt att säga att nu är jag i det här landskapet och nu ska vi se hur det smakar. Det är svårt att hitta det på tallrikarna.
Mm. Nej, det håller jag verkligen med om. Och fisken har väl blivit liksom extremvarianten av det nästan. Det är den här räkmackan du kan få på vilken bryggservering som helst i det här landet. Vare sig det är västkust, Östersjö eller insjö. Eller liksom i bästa fall så kanske det är rökt eller gravad lax eller något sånt där. Men den är ju sällan av svenskt ursprung. Laxen har ju varit en väldigt älskad matfisk. Kallrökt och varmrökt och liksom olika uttryck som är centrala i någon form av så här nationell svensk matkultur. Men vi har en jäkla massa andra fiskar som också gör sig jättebra rökta, gravade. Sik till exempel. Man får ju fortfarande den i norra Sverige ibland hittar man det. Men det är en otroligt god fisk. Både rökt sik och gravad sik. Men hittar man det i butiken idag i Sverige så är den ofta importerad från Kanada. Märkligt nog så är det så att en hel del av den sik som vi själva fiskar exporterar vi till Finland till exempel. Så jag tror att det finns jättemycket att göra med att framhäva och odla vårt lokala och regionala uttryck i matväg kring fisk. Vi har ju verkligen förutsättningarna för det, men vi gör det i alldeles för liten utsträckning.
Viktor Westerberg doktorerade på sitt arbete om lokalt fiske och lokala fiskar. Och nu filar han på ett nytt fiskprojekt.
Det är kanske det mest kontroversiella jag har gjort, tror jag. Ett projekt som går ut på att undersöka hur vi kan rädda ålen genom att äta den.
Men ål ska vi ju inte äta, det har vi ju lärt oss. Ålen är utrotningshotad, den ska vi inte äta.
Precis, så är det. Det är ju absolut en utrotningshotad art, starkt hotad av en väldig massa olika anledningar. Fisket är en faktor som påverkar ålen negativt. Men jag vill undersöka om det finns en risk att vi tappar kontakten med ålen om vi slutar äta den. Jag tror att det är så att om vi inte har något fiske av ål kvar, om den inte är en del av våra kulinariska traditioner, då kanske man möter ål i något akvarium en gång då i livet och tittar att ja, gud vilken spännande fisk, men man har ingen levande relation till den. De som verkligen har en relation till ålen som varelse är ju de som fiskar den och möter den och röker den och kanske också serverar den på ett ålagille. Även om vi har liksom ett licensierat lagligt fiske av ål så har vi en ton i debatten som ser detta som nästintill kriminellt. Men det vi kan se är ju att fisket står för en väldigt, väldigt liten del av dödligheten hos ål. Det svenska fisket, det svenska licensierade fisket. Och jag tror ju att om vi ger ålen en plats i gastronomin så har vi också en möjlighet att, och en skyldighet att föra ett samtal kring hållbarheten i fisket och i konsumtionen. Och kan vi liksom få in ålen i rätt sammanhang där, i restauranger som redan jobbar med att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt till de råvaror de serverar, så tror jag att vi kan få en mycket mer nyanserad diskussion kring ålen. Och också undersöka vad kan vi faktiskt göra som konkret gynnar ålen. Finns det debatter som behöver tas kring hur vi producerar vår el i Sverige?
För det är ett stort hot mot ålen, va?
Det är ett jättestort hot mot ålen och vi har liksom brister i hur vi liksom försöker hjälpa ålen förbi de här kraftverken också. Jag tror att det hade kunnat göras mycket mer där. Så det är någonting som vi vill undersöka i det här projektet. Kan vi skapa debatt kring detta och ge oss in i den debatten från ett gastronomiskt perspektiv och säga att det här är en helt fantastisk råvara. Den har ett djupt förankrat kulturellt, ett kulturarv i Sverige och speciellt på vissa platser, men egentligen i hela Sverige. Den har haft en central roll i vår gastronomi under många tusen år. Varför ska vi ge upp det nu plötsligt? Kan vi inte kämpa för ålen istället så att vi kan få ha kvar den? Där?
Viktor Westerberg, kocken som blev akademiker och började forska om lokalt fiske och lokala fiskar. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.